Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna hela livet. Ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag heter Josefin Lennartsson och i det här avsnittet så kommer du få lyssna på ett samtal som jag hade i höstas med en vän till mig som heter Emma-Lill Hector. Emma-Lill är redovisningsekonom och driver eget företag bland annat, men hon är också teolog. Och i det här samtalet så samtalar vi om att ha en generös teologi och om en kyrka utan väggar. Jag vill ge utrymme för de där samtalen som jag många gånger har haft på tu man hand, men som sällan har nått de större plattformarna och som jag också har saknat i den kristna offentligheten. Samtal om livet och tro och vad det faktiskt innebär. Och även om man inte står på samma plats som varandra eller har samma åsikter, att kunna mötas och vara nyfiken och lyssna på vad den andra har att säga för att ta del av och lära av en annan människas perspektiv. Och just ett sånt samtal tycker jag att jag och Emma-Lill fick till den där höstdagen i en sommarstuga med väldigt högt i tak på Gotlandskusten. Det är lite knepigt ljud bitvis i det här avsnittet och jag vill be om ursäkt för det. Jag ska jobba på att lära mig hur tekniken fungerar bättre på min mikrofon. Men håll till godo. Här får du ett samtal mellan mig och Emma-Lill Hector. Välkommen.
Ja, jag är en 50-årig person. Jag har fyllt 50 år. Jag tyckte det var jättehärligt att fylla 50. För under några år så såg man liksom, då visste man att snart fyller jag 50. Men så blev det bara så här definitivt. Så jag blev 50 år i år. Jag bor i Norrtälje. Jag har en familj. Jag har en man sedan 23 år tillbaka. Och så har jag 3 barn också. Och Gotland har jag faktiskt bott på, även om jag inte gör det just nu. Men jag är väldigt glad att vi sitter just här just nu och pratar om det här som vi ska prata om. Men jag kommer från Jämtland och har vuxit upp där. Och sen bodde jag på Gotland några år. Och sen bor jag i Norrtälje. Sen på hela 2000-talet har jag bott i Norrtälje. Just. Så 22 år.
Ja. Mm. Och vi träffades ju första gången, kanske 4 år sedan. Mm. Eller någonting sånt. I samband med att vi båda engagerade oss lite grann för ett verktyg som heter Tikva.
Just det. Mm. Jag gick utbildningen och du var ju nationell ledare eller höll i det som...
Ja. Ja, men precis. Ja, min bild är ju att du redan var med i styrelsen när du gick utbildningen. Men så var det nog inte, utan att du blev en del av styrelsen sen.
Ja, jag har en styrelseaura. Ja. Jag vet det.
Precis. Ja. Ja, precis. Det var under en period som jag hade ansvaret att få liv i den rörelsen igen. En rörelse av hopp, som vi kallar det.
Ja, och det var en fantastisk del. Det var en stor del för mig, för jag hade ju tänkt på de där... det där sättet att tänka kyrka väldigt länge, långt innan jag visste att Tikva fanns. Så för mig var det helt fantastiskt att gå den där utbildningen och jag har ju använt mig av just det verktyget och leder Tikva återkommande.
Ja, men precis. Ja. Vi kan väl lika gärna, det är väl lika bra att vi säger någonting om vad det är för någonting och då kan du väl också utveckla det som du sa där med hur du hade tänkt kyrka.
Ja.
I koppling. Vad menar du med det?
Ja, men det som jag tycker, Tikva är en... Det är rörelser på kristen grund. Alltså att man får med det kristna på ett väldigt generöst öppet sätt. Alltså för den som har en tro eller den som inte har en tro är välkommen att vara med. Men det är, framförallt är det ju ett ställe där då kroppen får vara med, själen och anden. Som jag ser det, att Och eftersom jag är kristen och jag har varit engagerad i kyrkor på, under lång tid och på många olika sätt, så har jag ofta tänkt att vi tänker saker och vi formulerar saker med ord och så. Och det här är en av de tillfällena där vi faktiskt får ta med hela kroppen. Vi behöver inte formulera med ord, vi får vara oss själva. Och så får man vara där och så får man se vad som händer. Mm. Och för en del händer säkert tro och för en del händer inte tro. Och det är inte mitt... Det är inte mitt intresse, jo det kanske, jag kanske är intresserad av det, men det är inte liksom mitt mål med det hela. Utan mitt mål är att bjuda in till en sån plats bara, när jag är ledare. Och när jag själv får vara med och göra tikva, så är det för mig en andakt. Alltså jag har alltid tänkt att det här är min andakt. Den är utan ord, den har ett bibelord som kommer in som ger mig hopp eller uppmuntran eller någonting. Men i övrigt så får jag liksom bara vara... Så kroppen får hamna helt och hållet i balans. För det handlar det om. Och det är ju framtaget på det sättet.
Precis.
Och när jag menar att jag tänkte på det långt innan. Då var jag, det var faktiskt en period när jag var utmattad. Och gick i en sån stressrehab. Som jag blev hänvisad till via vården. Och jag gillade den där så mycket. Och jag vet att alltså jag var lite tyst. För en del i kyrkan tyckte jag kanske inte man skulle gå på det. Det var mindfulness och det var... ja, men alla möjliga olika verktyg där, men jag tyckte det var så otroligt bra att få redskap, verktyg, tankesätt och hela den där inställningen. Men jag vet också att i det, eftersom jag nu hade med min gudstro, så saknade jag själv Gud i det. Jag tänkte att allt det här är bra, tänk om vi hade kunnat också haft någonting åt det här i kyrkan. Och då vet jag att jag nästa steg tänkte, nej, det skulle vi inte våga, för då måste vi öppna upp och för tankar som flyger hit och dit och trosuppfattningar som flyger hit och dit. Och jag skulle jättegärna vilja göra det, men jag vet att jag då tänkte nej, det kommer aldrig att öppnas på det sättet. Jag tycker det är ett steg åt det hållet ändå.
Ja, men precis. Sen har ju det lite har ju varit lite liksom kontroversiellt. Det också är det väldigt liksom
absolut.
Ja, det har inte varit helt enkelt för dem som har använt sig av det. Jag har inte stött på något av det. Men jag vet ju att det inte har varit helt enkelt. Men sen har ju du fortsatt liksom ett engagemang att formulera liksom kyrka och tro och sådär. Och började läsa teologi för bara några år sedan, eller hur?
Ja, precis. Ja, ja, men just det där jag sa. Jag har varit engagerad i kyrka i många år. Har jobbat, varit anställd en period och sådär. Och alltid varit väldigt engagerad, antingen som ideell eller som anställd. Men har egentligen inte haft utbildningen. Och just det där när jag började tänka att jag skulle utbilda mig, så var det som... Ja, men det var några saker som bara helt och hållet föll på plats. Och jag bara tänkte att det här måste jag göra. Och när jag kom dit och satt på första lektionen, så var det bara... Det här är helt rätt, varför har jag inte gjort det här tidigare? Och sen var det ju en process över hela, under hela den där perioden med teologistudierna. Och det tog ju mycket längre tid att få den där kandidatexamen än vad det hette på pappret. För att ja, men jag var mitt i livet och med familj och annat som skulle pusslas ihop. Men det var en av mina bästa stunder när jag ändå hade skrivit den där sista uppsatsen och fått examen. Och under den perioden så hände det ju mycket. Mm. För det första, det var ju inte bara själva... utbildningen som jag kände, åh, varför har jag inte gjort det här förut? Men det var ju det där att möta det som jag redan visste och trodde på. Men att vi kom från massa olika håll. Från många olika kristna samfund, men också ja, men säkert de som... Vi gick inte igenom vad vi trodde på, tack och lov. Utan vi bara var där och möttes mitt i den där, i de ämnena och så.
Mm.
Men bara att vi var många, många olika personer och så samlades man kring den här utbildningen som ju ger väldigt mycket. Den utmanar tro och man får tänka och man får reflektera. Och en del ämnen får man helt enkelt bara lämna. Jag kommer inte vidare här. Jag kommer inte fram till vad jag tycker och tänker och tror om det här. Och så lämnar man det. Och en del får man processa och ändra sig lite och gå. Så när jag ser på hela den perioden, så var det ju en... Det var väldigt bra år för mig. Och en annan viktig sak var ju att jag kände, eftersom jag då har varit med i frikyrka och det inte alltid finns utbildningar och så vidare. Men Jag kände direkt att det jag sa hade jag liksom någon slags grund för också. Jag kunde diskutera och debattera vissa viktiga frågor som jag alltid har tyckt varit viktiga. Men jag kände också att jag hade lite att stå på. Mm. När man får inputs från olika synsätt. Också på den kristna tron och läran. Och
ja, det som precis. Och vi ska kanske gå in lite mer på exakt vad det är, men du skrev en uppsats om pilgrimsvandring.
Mm, just det. Mm. Det gjorde jag.
Så det var din slutuppsats?
Ja, precis.
Och hur kom du in på det ämnet?
Ja, men det var ju det här att jag tänkte att jag ville ha med hela människan. Och pilgrimsvandring, jag tänkte på massa olika ämnen, men pilgrimsvandring är en sån, även om jag själv inte har gjort mer än några kortare sådana, så var det ett intressant ämne. Och jag tänker att det är en typ av rörelse där man får med hela kroppen och människan. Alltså kroppen, själen, anden, det som jag var inne på förut.
Mm.
Så därför landade jag där. Och jag började skriva, och en av de intressantaste sakerna, när jag liksom, jag bara bröt ihop och grät nästan, alltså av positivt, det var när min handledare sa: var inte så fyrkantig här, skriv som om de som läser har en själ. Och då kände jag bara, får man göra det? Får man skriva en akademisk text?
Mm.
Ja. Och jag vet inte om jag lyckades hela vägen, för den ska ändå hålla sig inom vissa akademiska ramar, så det var inte så. Men jag kände att det här att människan som helhet har alltid intresserat, och mer har det intresserat.
Mm.
Ja.
Ja, och jag tänkte, du har gjort en punktlista utifrån din uppsats, och det var liksom, den fångade mig lite, så då hörde jag av mig, så det här skulle jag vilja prata om i en podd, och du tackade ja till det. Så jag tänkte så att vi kan väl liksom gå igenom några av de här punkterna, för att det är så mycket som är så bra. Din första punkt, då står det så här: ingen kan påbjuda en tro. Den kommer att födas när omständigheterna finns.
Mm. Ja, men under hela, det har inte med uppsatsen att göra. Egentligen är det en av mina livs, någonting som jag står på i hela livet. Och ja, men jag vet inte, det diskuteras i kyrkan att alla, nej, jag vet inte riktigt. Men det jag i alla fall tänker är att det finns ingen som kan säga någonting om att så här ska du tro, eller så här kommer du att tro, eller så här. Och kyrkan är väldigt mycket där att man ska formulera hur och när. Och när du har tagit det här steget så kommer det här steget. Och jag ska säga att just när jag läser om pilgrimsvandring, så har jag ju läst om många personer som har varit ute på vandring. Och ämnet är större än själva pilgrimsvandringen. Det är att de här människorna har ibland börjat gå för att de gör det som en del av sin tro. En del gör det som en del av, de hamnat i någon vägskäl i livet. Eller en del trodde inte alls. Men när man läser om upplevelserna som man faktiskt får när det blir tyst runt den, eller när kroppen får jobba så mycket som man är alldeles trött och man liksom är slut och man fokuseras på en sak, så dyker det upp någonting som ändå jag känner igen som någon form av tro. Och en del formulerar det som en gudstro och en del inte alls. Men ja, så det här är ju mer än bara med uppsatsen att göra. Mm. Alltså att jag tänker, vi kan inte bestämma över människor, eller bestämma över, eller planera hur människor ska göra och när de ska komma till tro eller så vidare.
Nej, och det är ju lite så här, nästa punkt är ju: ingen kan formulera vilka upplevelser som någon annan ska göra.
Mm.
De andliga upplevelserna kan börja hur som helst. Ofta en känsla av att det finns något större. Ingen behöver vara där och berätta vad som händer sedan.
Mm.
Det låter ju, jag ser ju framför mig en massa pastorer och teologer som blir väldigt nervösa,
ja,
av den här. Och så kan man ju inte uttrycka sig.
Nej, men jag vet. Och det här är ju en av mina största, vad ska jag säga, vad jag vill säga till alla kyrkor. Och kanske framför allt till alla som talar och leder att vi inte kan börja prata om vilka upplevelser vi ska göra.
Mm.
Eller vilka, och nu känner alla i det här rummet så här. Eller nu upplever vi alla det här. Eller nu ska vi alla göra. Alltså det, vi kan inte göra så. Därför att det, vi vet inte hur, var en annan människa står. Vi vet inte. Och egentligen så vet vi inte var vi själva står. Jo, vi vet kanske var vi står, det ska jag inte säga. Men vi vet inte vad som kommer hända sen. Jag tycker att en av de viktigaste sakerna i livet, och om vi samtidigt som kyrka då säger att vi tror på en Gud som på något sätt leder och finns och vad som helst kan hända, så står vi också och säger att men det ska se ut inom de här ramarna. Det ska vara så här. Så här uttrycker man sig. Och så här uttrycker man sig inte. Så här tycker man och tror.
Mm.
Jag tycker inte att det är rätt sätt att vara kyrka på. Så det är egentligen det handlar om.
Mm.
För mig handlar de här punkterna om. Det blir som en kritik mot kyrkan. Och samtidigt så är kyrkan så mycket i mitt hjärta.
Mm.
För jag tänker att vara kyrka är någonting annat. Det är att vara till för alla människor. Alltså det är det jag längtar efter att göra. Att vara. Och det här är någonting av det. Alltså man vill inte komma själv till ett sammanhang där någon säger att så här ska du uppleva nu.
Nej, att det är färdigt redan hur resan ser ut.
Ja.
Vad den får innehålla.
Nej men precis. Och jag tänker att det här kommer ju som sagt från insikten av den studien som jag gjorde med pilgrimsvandring. Men där var det ju också väldigt tydligt. Den här känslan av att det finns något större, det finns något mer.
Mm.
Den tror jag att det är så många människor som upplever. Det finns ju liksom någon slags, ja men det sug som många, många människor känner. Och en del av dem hamnar i en kyrka och liksom blir ledda vidare så. Men jag tänker att det vore mycket bättre om vi inte leder vidare, utan vi får se vad som händer.
Mm.
Alltså det är min absoluta.
Så det är mer så att du tänker att vi öppnar ett rum där vi säger att här vill vi reflektera om det här som är lite större, som vi kan kalla för Gud.
Mm.
Välkommen in att reflektera i det här rummet och så får vi se vad som händer.
Mm.
Att det är lite, är det liksom.
Ja men precis. Alltså jag tänker, jag har ju några favoritbibelord. Men liksom som jag på något sätt grundar min tro på och också mitt sätt att se på människan och omvärlden. Och som jag nyss har sagt, det kanske kommer att ändras. Men just nu tänker jag, och något som jag ofta brukar komma tillbaka till, det är ju att det står att Gud har lagt evigheten i människors hjärtan.
Mm.
Men ändå så att man inte kommer att kunna förstå alltihopa av det hela. Och då tänker jag så här, att om det är så, så finns det liksom någon del av den här evigheten. Alltså den där känslan av kanske existentiellt sus. Eller vad vi ska säga. Något som kommer då och då. Man kanske inte går hela tiden och tänker på det. Men som dyker upp. Och det, jag skulle vilja samlas och bara. Vad är det här evigheten i ditt hjärta? Vad säger den till dig? Eller var tar den dig?
Mm.
Alltså det skulle jag tycka var det mest intressanta samtalet av alla.
Mm.
Och jag tror att det skulle vara så många människor som bara skulle kunna vara med i det.
Som jag har stött på skulle vilja diskutera den frågan.
Nej, så kan det också vara. Men ja.
Däremot så tror jag att det finns jättemånga som inte är kyrkliga som verkligen vill diskutera den. Men i kyrkan så nej, det är svårt.
Nej men så, absolut. Och jag vill inte diskutera det för att jag sen vill leda det fram till den kristna tron eller så som den ser ut i min kyrka.
Mm.
Det är inte intressant. Men för jag är helt säker på att jag skulle lära mig själv. Det skulle utveckla mig att höra hur uttrycker andra människor det här suset som, om man känner igen det. Det kan ju finnas de som absolut inte känner igen det.
Mm.
Men jag tror att det finns så många fler. Alltså som då och då är det här liksom, det kan komma på massa olika sätt. När man tittar upp i universum på stjärnorna. Alltså man kan få någon, den där känslan av att här är jag pytteliten i det hela stora. Det ger någonting. Och att få diskutera det. Eller saker man upplever i naturen överhuvudtaget.
Mm.
Eller det kan ju vara en gudsupplevelse också. Som man sätter ord på som gudsupplevelse.
Ja.
Men att man samtidigt är öppen för hur uttrycker någon annan det. Alltså jag skulle verkligen vilja ha ett sånt mötesplats. För att jag tänker att det skulle ge också mig någonting.
Precis.
Och inte bara att jag ska leda vidare någon annan till något ställe.
Det blir ett annat sätt att göra kyrka på som inte är hierarkiskt. Mm. Utan som handlar mer om att det är ett möte mellan olika människor. Snarare än att det finns en person som har sanningen som ska vägleda alla dit till samma punkt.
Ja.
Och sen ska man sitta och underhålla den där punkten.
Ja, precis.
För resten av sitt liv.
Ja. Nej, men det blir ju att man diskuterar här och nu.
Mm.
Vad upplever jag här? Vad tänker jag nu?
Mm.
Inte att det absolut ska fram till ett visst mål eller fram till ett visst resultat eller det ska utmynna i de här verksamheterna. Nej.
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 Precis. Mm. Ja, och då skriver du också så här att människan behöver platser där det andliga får gå ihop med det fysiska. Den uppdelningen var aldrig menad att göras. Vetenskapen gjorde den uppdelningen och kyrkan hakade på. Det lät rätt och front. Gud finns i helheten av det andliga och det fysiska. Helheten är det heliga. Det finns dessutom bara ett sätt att låta det gå ihop. Släpp kontrollen.
Wow, det där har jag skrivit.
Ja.
Men det är min reflektion. För någonting som jag kom fram till också när jag tittade på pilgrimsvandring. Så var det. Att om man tittar på de allra första pilgrimerna på 300-400-talet. De hade ju på något sätt en andlig tro, eller man ska säga. Alltså på det andliga. De hade någon slags tro och då ville de gå dit. Det kunde vara Jerusalem eller det kunde vara andra ställen också.
Mm.
Och då fick de komma dit för att se det konkreta, det fysiska som gick ihop med det andliga, det liksom blev deras upplevelse. Och människor idag kanske har mer det fysiska. Alltså det här är ju, ja, det är en annan sak. Men att man då ser att det andliga kommer till en på ett annat sätt. Många upplever det faktiskt på ett övernaturligt sätt.
Mm.
Alltså av de studierna som jag gjorde.
Ja.
Men det är svårt att sätta orden på det.
Mm.
För att man har inte riktigt orden för det. För att man har orden som är de här fyrkantiga, det vetenskapliga, det fysiska och så vidare.
Mm.
Men så kommer det där till och det blir någon form av upplevelse. Och jag tänker att vi som människor, alltså vi är den där helheten.
Mm.
Och jag tänker också att Gud är den där helheten. Alltså i den gudstron så finns ju att han också skapade jorden, människorna och allt som är på. Alltså det fysiska.
Mm.
Det måste få gå ihop.
Ja.
Och någonstans i historiens gång så har ju någon formulerat det här som att det fysiska, det är det liksom torra, tråkiga. Medan det andliga, de här andliga upplevelserna av Gud, ja men det är det där speciella. Det som ger guldkant på livet eller sådär. Så, alltså när jag skriver det att vetenskapen gjorde uppdelningen och kyrkan hakade på. Så tror jag att kyrkan hakade på det. Därför att det är något speciellt med det här med Gud. Alltså det är de här upplevelserna, de andliga upplevelserna och det. Ja, men det som är långt ifrån vardagen och det fysiska.
Mm. Precis. Jag har ju minnen av, och det här var framförallt i tonåren, så tyckte jag, så var det där väldigt tydligt för mig. Och där kyrkan
ja, det gick att få, man kunde få lite så här andliga upplevelser, men de gick aldrig att bevara eller ha kvar i min vanliga vardag. Utan det var som att så här, här lever jag på min vanliga vardag och sen plockar jag in Gud i den. Jag plockar in det andliga in i, och då fick man kämpa för att det där skulle liksom, ja, men så här, ha en andakt eller liksom, det var, jag fick anstränga mig väldigt hårt för att plocka in det andliga i det vardagliga.
Mm.
Min senaste resa som jag har gjort, eller en av mina senaste resor, där upplevde jag hur det andliga blev väldigt vardagligt för mig. Alltså inte som att det andliga är så mycket övernaturliga saker, utan att det är i det vardagliga som den stora andligheten finns.
Mm.
Som att, så här, att kunna stanna upp och njuta av den kopp te som jag precis har bryggt åt mig själv. Eller att förundras över solnedgången. Eller vara i ett givande samtal med en annan människa. Ta hand om mig själv och allt det som jag har att förvalta. Väldigt så här, påtagliga vardagliga saker. Att diska blev jätteandligt för mig. Så att handdiska och att låta det liksom, vad är det? Liksom. Det är en vardaglig rytm, och att jag är i den som en hel människa. Det blev andlighet för mig.
Mm.
Är det någonting sånt som du pratar om med det här fysiskt? Alltså, få ihop helheten? Eller hur tänker du?
Ja, men jag tänker det. Att det andliga inte får, behöver, eller inte inte ska leva sitt eget liv.
Mm.
För det är ju oftast så, precis det som du är inne på, att man beskriver det här, det livet med Gud, ja, det ska överta alltihop, men det blir ändå det där extraordinära.
Mm.
Medan jag tänker, och inte bara jag, utan många tänker också detta, att det är det vardagliga livet som är livet med Gud, som är livet med mig själv och allt det som livet rymmer. Men det vanliga. Och som sagt, jag tror att kyrkan har lockats in i den beskrivningen att det här är något extraordinärt.
Ja.
Men nej, jag tänker också, precis som du, alltså att det andliga är i det vanliga. Och i...
Och det väldigt mänskliga.
Ja.
Mm.
Ja, uppdelningen, den tänker jag att den aldrig... Den borde aldrig ha gjorts. Nej. Egentligen.
Nej, men precis. Och samtidigt så är väl det en lockelse som har funnits i alla tider, tänker jag. Att det är liksom, vi vill, ja, men så här, man vill ha den där hierarkiska ordningen, att någonting är bättre och heligare och liksom mer sant än någonting annat.
Ja, men tänk om vi bara kunde komma ifrån det. Alltså då skulle ju allting på den här jorden vara Guds, om man har den synsättet.
Ja.
Och jag pratar ju ändå utifrån det synsättet. Jag tänker, jag har ju en gudstro. Och beskriver den liksom som mig som kristen. Men jag kan inte se att det bara skulle vara en liten skara som hörde till de rätta. Utan jag ser hela jorden som, det här är Guds skapelse. Alla människor, vi hör dit. Och vi behöver inte göra det extraordinära för att höra till.
Vi behöver bara upptäcka det.
Ja.
Vakna upp till det.
Ja, men...
Hur tänker du? Jag tänker ju, teologi för mig, det är ju ett språk. Det är en dialekt liksom. Och att det är ett sätt som vi uttrycker oss. Liksom. Och att utifrån det så kan alla människor på ett sätt uttrycka sig teologiskt, men också ha en liksom, ha sin dialekt kring sin förståelse. Och det är lite så här, du har en till sån punkt som, alltså, ingen kan förklara för en annan hur den ska möta Gud eller uppleva gudsmötet. Och det är lite liksom närbesläktat med den första punkten. Men det är ju också det här med hur vi formulerar Gud och gudsmötet, vilket språk vi använder för det och hur vi då förstår det. Och det jag tänker, för mig är ju det som är teologi, och det måste bli olika teologi när olika människor får formulerar. För att vi har olika språk.
Ja, precis. Och varför den där punkten är närbesläktad med den andra, det är för att det är min viktigaste punkt. Alltså, inte bara min, det är världens viktigaste punkt skulle jag säga. Nej, men precis så, om det bara var helt öppet, om vi inte stängde in där någonstans för hur någon annan ska formulera Gud eller formulera sitt gudsmöte, så skulle ju alla människor vara inkluderade. Mm. Och jag vet att kyrkan säger att så kan det inte vara. Alla människor är inte inkluderade. Nu sa jag det. Men kyrkan säger att alla är inkluderade om man gör på vissa sätt.
Precis. Ja. Man måste följa en viss
ram. Så därför har man ju inte inkluderat allt. Men jag menar att alla måste vara inkluderade.
Mm.
Alltså, jag kan inte se världen på något annat sätt.
Nej.
Alltså, jag kan inte se det jag läser om Gud på något annat sätt. Att Gud har skapat alla människor. Och om man lyfter blicken liksom och bara ser på det här som helhet. Jag tycker att det är väldigt farligt. Nu kanske, jag har inte träffat jättemånga som uttrycker sig så här hårt. Men jag hör ju många som men just uttrycker att det här är väldigt dömande. När man helt och hållet dömer ut att ovet. Och är det så att man tänker att Gud har en plan. Alltså planen för helheten av universum, världen, livet, allt.
Mm.
Och det finns en plan. Och att alla inte är med i den planen. Men att jag är med i den planen.
Mm.
Det tycker jag är röda flaggor som vajar. Alltså att om man tänker så.
Fast det skulle jag ju säga. Mm. Det är väl på många sätt ur bilden av vad kyrkan
Det är nog så, jag uttrycker mig lite för snällt. Men för jag tycker att det är...
För hur ska man annars komma till himlen om man inte följer den här mallen?
Nej, precis.
Ja.
Ja, precis. Och jag tycker att det kan inte vara så. Alltså det är en av de frågorna som jag har jobbat med, tänkt på, brottas med. Men på något sätt bara så här, insikt har slagit mig. Det kan inte vara så. Att det är bara en liten grupp som är inne på rätt väg och resten av människorna är på fel väg. Utan det måste finnas någonting med det.
Mm.
Och dessutom kanske vårt uppdrag inte är att hålla på och tänka på det. Vilka människor är rätt väg och vilka är fel och hur ska vi göra för att det ska bli rätt och så. Det är kanske inte det vi ska ägna oss åt heller.
Nej, just det. Som människor och som kyrka.
Nej, precis. När pandemin slog till och allting stängde ner och kyrkorna också stängde ner, då fick jag verkligen sån här en härlig upplevelse. Den blev ju som en liknelse, eftersom jag kanske inte tycker att det här är det bästa hela tiden, men just när det blev massa digitala gudstjänster överallt och man kunde titta på dem och man kunde följa alla möjliga gudstjänster. Men jag tänkte att det här är liksom bilden, tänker jag, för hur det kanske egentligen är, att nu är vi på massa olika ställen helt plötsligt. Vi samlas inte till gudstjänst bara de som hör till den där kyrkan och de som hör till den och de som hör till den. Nu var hela jorden öppen helt plötsligt.
Mm.
Hela jorden var Herrens och allt vad som var på den liksom.
Mm.
Och så ploppade det upp lite gudstjänster här och där. Nu var de digitala, men jag tänker att den bilden tog jag med mig sen också. Ja, men det är ju så vi är. Hela jorden är det här. Och så ploppar det upp liksom gudstjänster och kyrkor och sånt. Men det betyder inte att allting är där och det är bara där som är rätt. Utan allting är del av Guds skapelse.
Mm.
Och så får man hitta sina olika sätt. Jag menar jag tror ju på gudstjänster och jag tror ju som sagt på kyrka. Och liksom, men att hitta sätt att där jag dels själv trivs och där jag dels själv får uttrycka mig på mitt sätt. Och använda mitt språk och ja, se vad som dyker upp av tro. Jag tänker att det kan göra det.
Ja.
Också.
Ja, men precis. Jag tyckte också att det var väldigt spännande. Det var ju väldigt speciellt. Och jag drabbades ganska... Jag tyckte att det var beklämmande hur många i kyrkan agerade kring corona. För att det var sånt fokus på att man ville träffas i en lokal. Och att det var såna, man började strida för rätten att få vara i ett rum tillsammans. Mm. Som att det är det som var det heliga.
Mm.
Och jag kände sån frustration. Men också att det var så beklämmande. För jag kände så att är det någon som ska ha existentiella resurser att hantera en kris, så borde det väl vara människor som säger sig hålla på med existentiella frågor tillsammans. Och som investerar tid i det varje vecka tillsammans. Men det var som att nästan ibland att kyrkan var sämst.
Mm.
På det. För att man klarade sig inte utan att få träffas en viss tid i ett visst rum.
Ja.
Så att allting annat som hände utanför det där rummet hade man inte verktyg för att möta och hantera. Och det där tyckte jag var jättesvårt.
Mm.
Och utifrån det så tycker jag att det är problematiskt med gudstjänster och med kyrkans verksamhet. För att om det inte leder till existentiella reflektioner och fördjupning, där jag som människa får rota mig i min egen existens och tillvaro och liksom resiliens, eller vad vi ska kalla det på svenska, liksom motståndskrafthet liksom i livet. Vad är det då vi håller på med? Och du skriver ändå så här att vi behöver existentiella mötesplatser.
Liksom.
Men ja, vad tänker du? Liksom, hur ser de mötesplatserna för det existentiella språket ut?
Men jag har ju inte såklart alla svar på det. Och jag tänker att det är mycket av det som jag redan har egentligen sagt.
Mm.
Att man får... men dels att man får uttrycka sig på språk som inte är liksom fördefinierat. Att det här är okej att säga och det här är inte okej. Och att man faktiskt får uttrycka exakt vad som finns i en, av i ens hjärta eller i ens inre, av ens känslor. Och det är som ingen fara, för det handlar inte om att du ska in i det här språket och det här handlandet för att det här resultatet här borta ska gälla.
Nej.
Utan, och det handlar inte heller om, det kan vara att man uttrycker sig på ett visst sätt och enligt mallarna då, eller om vad man nu väljer. Man uttrycker sig så och sen slutar man att uttrycka sig så. Och det måste också vara okej. Okay. Alltså att det inte är att nu går jag från A till B och till C och så hamnar jag där borta i resultatet. Alltså, så är ju inte livet.
Man tillåts utvecklas och röra på sig som människa och kanske åka berg- och dalbana ibland.
Verkligen. Exakt, berg- och dalbana. Jag har ju sett så många dåliga bilder, ska jag ändå säga. Kyrkan där det är alltså, först är man, ja vad är man? Först är man nykristen och så är man lärjunge och sen blir man ledare och sen, ja, men som att det är en färdig stig som bara går åt ett håll. Och aldrig någonsin hoppar man någonstans fram och tillbaka, och det tänker jag att det gör man.
Ja.
Genom livet överhuvudtaget. Ja,
men precis. Och där kanske de som inte någonsin känner att de vill eller kan bli ledare, då har de ingen plats i den där samlingen.
Nej, men det är så konstigt. Och just den där rädslan av att om människor inte kommer, det som du var inne på också nu, att om människor inte kommer till exakt den här platsen och att vi får prata på det här sättet, ja, då tappar man tron. Alltså det Jag tänker inte heller att det stämmer. Och om man gör det, då måste jag nästan applådera det. För jag tänker att då är det en utveckling.
Ja.
För hela livet är ju hela livet. Alltså det är inte som sagt att det ska... Ja.
Nej, men om tron kan tappas så kanske inte det var en tro att leva med ändå.
Nej, precis.
Och då kanske det finns något annat bortom.
Ja, men exakt. Och så kommer man till den där mötesplatsen och säger, vad säger evigheten i ditt hjärta? Alltså att man får använda de orden som finns just där och då.
Mm. Precis.
Och så får man ändå vara där tillsammans. Det tänker jag vore ju den församlingen som man vill vara i och vill ha.
Ja.
Ja.
Men du skriver i den här liksom punkten kring existentiella mötesplatser, så skriver du att så, det språket är så mycket mer. Alltså att det existentiella språket är så mycket rikare än kyrkspråket idag. Men att det kan låta så flummigt och något som låter hämtade från världens alla religioner och så är det ju också. Men så att, och att kyrkan inte får vara rädd för det. För det där är ju också någonting som för mig har ju liksom den kristna tron har ju fört mig i kontakt med de existentiella frågorna och det existentiella förhållningssättet. Och jag lärde mig ju att det var enda vägen till de här frågorna. Och sen har jag träffat på alla möjliga sammanhang och människor och läror där jag ser att det kanske inte är enda stället där man reflekterar över den här typen av frågor och vem man vill vara i den här världen. Som de existentiella frågorna ju handlar om. Men att det får man ju nästan inte ens säga.
Nej, och det är därifrån det där kom. För jag tänker att, alltså jag vaktar ju också mina ord när jag är i kyrkan. Jag märker ju att jag gör det. Fast jag vill ju inte att jag ska behöva göra det. Men jag gör det. För att. Jo, men just det där. Att det är så flummigt. Och nu är jag tillbaka på den där första frågan. När jag önskade att vi ska ha en sån mötesplats i kyrkan. Där man får den här hela stresshanteringen. Alltså som det då utgick från. Men det är ju så mycket mer. Det är ju för hela livet. Och att kroppen och själen får gå tillsammans. Då visste jag att om det var därför jag liksom stoppade mig i tanken. För att det här kommer inte kunna få plats i kyrkan. För då kommer det kommer bli så mycket flummigt prat. Alltså flummigt inom situationstecken. För jag tycker inte att det är det. Jag tycker att det är. Men jag vet hur man tolkar vissa uttryck och vissa ord.
Ja.
Men det är egentligen samma fråga vi pratar om här hela tiden. Att man ska få uttrycka där man är just nu hela tiden.
Mm.
Och får man göra det, då blir man. Då är man ju, får man ju vara sann som människa.
Precis.
Och behöver inte vakta sina ord, man behöver inte vakta sina handlingar. Och sen finns det ju, alltså det finns ju en annan sak som är moraliska handlingar. Jag menar ju inte att det här ska vi, ja man gör vad som helst. För det finns ju liksom, det är en annan sak skulle jag säga.
Men det är ju kopplat till de värderingar och den moral man har. Och det kan man ju absolut få med sig i ett kristet paket. Mm. Men det är inte nödvändigtvis så.
Nej.
Och alla människor har ju en moral och liksom värderingar. Och ibland så kan man ju, har jag upplevt att personer som inte är präglade av den kristna tron kanske har större kontakt med sina värderingar och vad som är viktigt.
Mm.
För att man har inte lärt sig ett filter och andra saker som ska komma först.
Mm.
Alltså människosyn och hur man tänker kring jorden och jordens resurser och sådana saker. Där jag har lärt mig flera filter innan jag ens kan nå fram till hur värderar jag de här sakerna? Hur tänker jag kring vad innebär att vara människa? Och vem är människa nog?
Ja, men precis. Och när jag tänker, lite grann när jag säger att man får uttrycka sig hur man vill och det. För det tycker jag är en viktig sak. Så handlar det ju fortfarande om att man inte ska skada någon annan människa.
Ja.
Alltså den som uttrycker sig exempelvis rasistiskt eller så. Det är inte att jag tycker att det skulle vara okej. Men då är det ju mer vad som ligger bakom det. Men det här med att inte uttrycka sig så att man skadar andra människor. Det handlar ju också om kyrkans sätt att uttrycka. För det har ju skadat många människor. Det är ju bara att acceptera.
Ja.
När man säger att man ska vara på ett visst sätt. Eller tycka eller tro på ett visst sätt. Och då menar jag. Där står kyrkan lika fel.
Mm.
När det faktiskt är med och skadar.
Precis. Thank you. du har inte gjort min resa utan du har gjort en annan resa. Kan inte du berätta om hur kom du i kontakt med kyrka och tro? Och...
Mm. Ja, men det var när jag var 18 år. Så jag var ju liksom mitt emellan barn, vuxen. Mm. Alltså jag var ändå det. Och kom med i en pingkyrka. Och det var en omvälvande händelse. Alltså, och jag fick på något sätt språken från kyrkan då. Att det var min frälsningsupplevelse. Alltså jag använde ju det uttrycket. Alltså det var verkligen. Jag upplevde en gudstro. Eller jag upplevde att Gud var på riktigt. Och från det började jag liksom tro och ta det på allvar. Så det blev en, på ett sätt en hel omvändning i mitt liv. Men i efterhand, det här är en sak som jag verkligen har tänkt så mycket på. Den där tron var egentligen, den fanns där redan hela tiden. Så jag vill inte använda ordet frälsningsupplevelse på det sättet idag. Utan det var en gudsupplevelse, det säger jag. Men den är min, det är ingenting som jag går och berättar för andra. Det här är gudsupplevelse, så därför är det sant. Mm. Men för mig betyder den mycket och jag bevarar den liksom så. Och vet att det var från det jag ändå började ta det liksom på allvar och...
Kan man säga att du blir bekräftad? Alltså din gudsupplevelse blir bekräftad där?
Det är verkligen så. Mycket mer jag tänkte så. Mm. För det var så naturligt.
Ja.
Och det, så brukar jag ändå uttrycka det nu. Det var som det här, som att det här var det naturligaste i världen. Jag kunde inte säga emot det längre. Det var liksom, ja, den här gudstron som hade funnits på något sätt. Barnatro eller man ska säga. Men så var det. Men sen jag gick all in på riktigt. För det var, jag var den åldern, det hände något. Jag fick kompisar i kyrkan. Det var liksom, jag var all in i kyrkan. Och egentligen vart det sen dess. Och om man då tittar på det utifrån så kanske, ja men då ser man det ut på ett visst sätt. Men det är otroligt mycket som jag tänker att jag inte ställer upp på längre eller så här. Och jag följer så många som har känt sig... Eller som upplevt sig och känt sig skadade av just det här. Hur kyrkan uttrycker sig. Och jag var ju med där på 90-talet. Så jag känner att jag har med 90-talets frikyrkliga kultur. Den förde med sig mycket tok. Alltså jag har sett konstiga predikningar. Och konstiga sätt som man ska uppleva. Och det karismatik på det sämsta sättet skulle jag ändå säga att jag har varit med om. Och jag tänker... Att jag alltid har vetat att jag kan gå därifrån. Och där tror jag en stor skillnad mellan mina kompisar som har helt vuxit upp i det. Jag tror att det är faktiskt det här som är skillnaden.
Ja.
Att jag hade det inte från barn. Det var inte en norm. Utan jag har alltid vetat att jag kan gå därifrån. Det betyder att jag kan lyssna på något dåligt och veta, det här ställer jag inte upp på. Mm. Och vifta undan det. Och det har inte liksom tagit mig. Jag har inte blivit skadad på samma sätt. Fast det har varit dåligt med sånt som andra har blivit riktigt skadade av, som jag vet. Och jag förstår det. Jag förstår det från mitt djup.
För då har du kunnat på något sätt se och genomskåda det från början. Så att du har inte suttit där och även om du var all in så var du även i det stadiet kapabel att nyansera och ifrågasätta det du lyssnade på. Så att du inte tog emot vad som helst.
Ja, men jag ska säga, och det har ju vuxit fram såklart. Och jag har ju varit, jag var ju med. Jag var med. Och jag har sagt saker också som jag tänker att det där skulle jag inte stå för idag. Och det är liksom, absolut. Men jag har gått igenom olika stadier. Men jag har alltid varit mån om, när jag ser tillbaka, att människor ska få uttrycka sig som de vill.
Mm.
Och att är det sant så kommer det hålla. Vi behöver inte tvinga på någon det. Och så vidare. Men så har det varit från början. Och som sagt, jag diskuterar med så många. Så att jag tänker att vi får inte uttrycka oss så där i kyrkan. Så, där, så att människor känner sig tvingade. För det finns inget. Den där lilla ramen. Den behöver man inte in i.
Nej. Och hur förhåller du
dig
till kyrkan idag då?
Ja. Jag är ju fortfarande med. Utifrån sett så ser det ju nu ut som att jag är en vanlig frikyrkotjej. Kanske. Men jag känner mer och mer ett behov av att säga saker som jag inte ställer upp på. Eller som jag inte tror på. Som jag inte ser håller. Skulle jag välja idag skulle jag nog inte välja exakt den vägen av kyrka faktiskt, men på något sätt det är också livet, vad som kommer in och
du har fått ett sammanhang där, så det är liksom, ja, det är som en andra familj typ, eller hur tänker du?
Det har det ju varit länge, ja. Men jag vet inte vart jag tar mig. Jag känner mig väldigt hemma i som jag ser generösare sammanhang, men fortfarande inom den kristna tron. Jag går gärna till Svenska kyrkan. Alltså jag, och EFS som jag ju då utbildade mig inom. Gärna. Och så. Men jag känner mig, ekumenisk har jag alltid sagt att jag varit. Det betyder att det finns ju fortfarande mycket saker som jag inte ställer upp på i olika.
Det ekumeniska är ju lite generöst. För att då, det ju, finns ju en bredd där. Alltifrån liksom katolska kyrkan och doxa till liksom, olika ytterligheter. Liksom. Så då ryms det mycket.
Men skulle jag helt och hållet från och med nu, och det var liksom helt blankt och inte hade något sammanhang eller någonting, bara önska helt och hållet, då skulle jag ju samlas i, då skulle jag samlas med människor bara som ville diskutera det eviga som finns i hjärtat. Och det skulle inte behöva heta en kyrka, det skulle inte behöva heta något namn på det. Vi skulle absolut beröra samma typ av frågor, men generösare på ett annat sätt.
Just det. Och vad menar du med samma typ av frågor? Då är det liksom vad det innebär att vara människa.
Ja, exakt. Och det får väldigt gärna komma med frågor om Gud och samtal om Gud. Om det blir aktuellt. Ja. Som det skulle vara, om jag skulle diskutera livet så skulle jag ju diskutera Gud.
Just det.
Och den som är intresserad av det, ja men får diskutera. Men jag vill vara öppen och generös inför alla andra människor.
Och då en sista fråga. För att nu, jag har fått den här kritiken när jag var pastor och pratade mycket om Gud. Men Jesus då? Var är Jesus för dig?
Jo, men han, Jesus är en viktig person. Alltså jag tänker fortfarande, jag har ju den kristna bekännelsen, om jag skulle säga så. Jag skulle faktiskt, jag återkommer då. Ja, jag skulle nog ändå säga det.
Ja.
Att jag gör det. Och det betyder ju att Jesus är så en viktig, alltså försonaren mellan Gud och människa, om jag nu får gå in på bara den, liksom, den stora förklaringen. Men jag tror att vi har ju förminskat predikan och undervisningen om Jesus också i kyrkorna. Där vi liksom försöker förstå det Jesus talade om och gjorde med våra lilla ruta som vi vill ha in allting i. Och jag, när jag predikar så blir det ofta om Jesus, men ofta får jag en egen aha-upplevelse som jag också försöker gärna dela till andra. Och det är inte, jag tycker inte att jag hittar på själv, utan jag ser, nej men han gjorde ju så här, eller sa så här. Han svarade ju inte ens på frågorna som han fick, utan sa ibland tänk själv, eller så svarar man med bild, eller så svarar man med motfråga. Medan vi är så upptagna med att vi måste ha exakta svaren för att kunna gå vidare i den här läran som vi har.
Precis. Ja men absolut. Alltså, Jesus skulle kanske anses vara det största flummet i kyrkan. Om man fick leda en samling idag.
Ja men exakt. Och därför tycker jag. Alltså bara. För någonstans tänker jag ändå. Han kom till jorden för att visa vem Gud var. Om man nu tänker att han själv var Guds son. Och liksom. Så att det exemplet, alltså att vara ett exempel och visa hur funkar Gud. Alltså att vi kunde se det med ja men med andra ögon och se, men vad gjorde han egentligen? Vad sa han egentligen? Han var ju absolut superskarp ibland, det ska jag inte säga.
Nej.
Men vi bygger lärarna för att, på att vi har tolkat i 2000 år hans svar som svar. Medan jag tycker att jag ser inte svar på många av de exakta frågorna som han faktiskt fick.
Nej, utan han håller tillbaka
och
förväntar sig en egen inre process.
Ja, och så tänker jag att Guds väsen, då måste det ju vara det han visar att Gud är. Guds väsen är att vi lever det här livet, döm själva, alltså lev på. Och var rättfärdig mot varandra. Det var det ju liksom. Behandla den fattige och de som har svårt, eller av olika slag, och ställa upp för varandra.
Mm.
Där tror jag ju ligger så mycket mer. Men det är ju en stor omvälvande tanke också i kyrkan. Att inte också föra in Jesus i de där ramarna. Och det är det här som gäller.
Precis. Mm.
Ja, men och var det någon som han gick hårt åt, så var det ju de etablerade.
Ja.
Kyrkliga ledarna.
Precis. Ja, men det var ju de skriftlärda. Mm. Som tyckte sig hade koll på läget. Och som berättade hur alla andra skulle tänka och tro.
Ja. Men framförallt så tänker jag, om vi nu bara går in på det, jag tänker att han kommer det nya förbundet, som ju ändå sades hela tiden.
Mm.
Och ofta tycker jag att vi i kyrkan pratar som om vi lever i gamla förbundet. Det vill säga, vi pratar i vi och dem.
Ja.
Alltså vi har hela gamla testamentet som uttrycker en vi och dem känsla.
Ja.
För då var det Israels folk som var förbundet med
Precis.
Gud.
Ja.
Nu är det alla människor som är förbundet med Gud. Mm. Men vi pratar fortfarande i vi och dem. Alltså vi som har sagt ja, vi som är i kyrkan och de som är utanför. Men det tycker jag är att inte... jag tänker att Jesus ändå kom med ett annat förbund och det gäller alla människor.
Mm. Precis, så han öppnade dörren till kyrkan och rev väggarna.
Ja, precis.
Mm. Och i det rummet har vi fått vistas en stund och har fått prata om de stora frågorna.
Mm.
Mm. Som vi har fått ta del av mycket i en kyrklig kontext också,
mm.
men som är större.
Mycket större.
Mm.
Alltså verkligen.
Mm.
Hela den här jorden. Mm.
Stort tack Emma-Lill för att du ville komma och dela med dig av dina tankar och slutsatser på det som du hittills har upptäckt av livet.
Ja, men tack så mycket själv och tack för podden. Du berör de här viktiga frågorna som vi behöver diskutera. Och vi har kommit hit på olika vägar har jag ju ändå när jag har följt din berättelse också.
Ja, precis. Mm. Ja, men det är det som är så roligt också.
Mm.
Att man kan möta fler som tänker och bearbetar samma saker.
Mm.
Och det är inget så här, det är inget vi kan ta patent på, utan det är ju det som är det allmänmänskliga. Så här, mm. det absolut mest mänskliga någonstans.
Mm.
Och där har vi fått mötas. Och det är jättefint.
Mm. Stort tack.
Tack ska du ha.
Mm.
Du har lyssnat till Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Emma-Lill Hector. Emma-Lill är aktiv på sociala medier och vill du kika in på hennes konton så kan du klicka dig vidare via texten till det här avsnittet. Jag kommer också att länka till hennes konton när jag delar informationen på poddens sociala mediekonton. Jag och Emma-Lill kommer också tillsammans med två andra att arrangera en retreat i vår. Den 11 till 14 maj närmare bestämt, här på Gotland dessutom. Och vi kallar den här retriten för en spirande kvinnoretreat. Och vi vill skapa rum för det som spirar, av nya tankar, drömmar och steg vidare. Och för dig som vill veta mer så kommer jag att dela länkar till retriten också i avsnittsinformationen. Som vanligt vill jag också säga att du är så välkommen att höra av dig med kommentarer eller direktmeddelanden på olika vis. För att dela dina tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har lyssnat på. Vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder och berör oss. Tack för att du har lyssnat.